Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Det är de kända orden salta på fyra. Om man vill läsa många gånger, och de säger ju allt om sångens betydelse för oss i kristna. Över hela vår jord, när söndag morgon bryter fram, i land efter land, från öster till väster, så samlas människor nästan från varje folk och stam för att hitta den kristna gudstjänsten. Det finns på denna vår moder jord 2 miljarder kristna. Det har man statistiskt fått fram. Och de har ju vuxit fram, bildligt talat, från ett senast ord. För 2000 år sedan så samlade Jesus sina apostlar. Han tog ett bröd, han tackade och bröt och sa det: detta är min kropp som blivit offrad för er. Gör det till minne av mig. 2 miljarder finns det som kallas för kristna. Man brukar säga att fotbollen är stor, men ändå så finns det bara 300 miljoner utövare. Och de kommer inte ens i närheten av kristna. Varje kyrka som samlas till gudstjänst, de har en ordning. Och den ordningen kallas på de allra flesta håll för liturgi. Du kan ta den första bilden där, så ordet liturgi, det kommer ju från det grekiska ordet laos och ergon, alltså folkets verk. Och att det kommer inte att syfta på gudstjänsten, det påverkar i fornkyrkan och överallt, så är det inte bara prästen eller förståndaren som är viktig i gudstjänsten, utan det var hela folkets uppgift att hjälpa till i gudstjänsten. Egendomsfolket, det nöjda Israel, Guds barn, alla i kyrkan som deltog var viktiga. Både begreppet och termen liturgi är bibliskt. Vi vet ju att Zacharias, vi kan ta nästa bild, han var liturg. Och vi läser att när dagarna för hans tjänstgöring var slut, begav han sig hem. Kristus själv, han kallas för liturg i Hebreerbrevet 8:2. Vi har en sörmöst, en präst, som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och tjänar i helgedomen i det sanna tabernaket som Herren själv har rest, och inte någon människa. Sen är det viktigt att säga Kristus är inte bara instiftaren av sakrament, utan han är också liturgen, det vill säga förrättaren. Prästen är bara hans representant, hans synliga redskap för den jordiska församlingens gudstjänstfirande. Själv befinner sig Jesus på Faderns högra sida, uppstånden från de döda. Himlafadern sitter på härlighetens tron. Och det är viktigt här, därifrån lever han församlingen och hela den himmelska härskapens lovsång. Att få jordiska gudstjänst här nere på jorden förrättas i hans namn, det innebär just att det sker i hans person. Att det egentligen är han, Kristus själv, som är den verkliga celebrant. Paulus han säger: Kristus är den som har dött. Jag är med. Den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida, och han ber för oss. Eftersom löftet till apostlarna att få sin himmelsfärd, så står det att han ska vara med oss alla dagar intill tidens slut. Och som den suveräna högste prästen så leder han från himlen hela kyrkans gemensamma gudstjänst. Varje gudstjänst, där två, en, tre är församlade i hans namn, där är han mitt ibland. Varje gudstjänst som firas i hans namn och efter hans heliga ord och i bönen för honom, det är också en del i den himmelska gudstjänsten. Varje kristen är en lem i Kristi kropp som lever i gemenskap med denna frälsare. Och det är just detta som vi ska ha i åtanke när vi firar gudstjänst. Kristus själv är den sammanhållande kraften för hela gudstjänsten. Det tycker jag är intressant. Det är ju det som dyker och gör väldiga många utläggningar. Det är illa att ta ett historiskt perspektiv. Om vi ska tänka oss den kristna kyrkan, hur har det gått till? När började församlingen för gudstjänsten? Man kan ju säga att Israel, om vi börjar där, så måste vi ju tänka på att Israels folk, först efter uttåget på Egypten, vid Sinai berg, där bestämdes ju folket för att vara Guds egendomsfolk, med en lag som är givet Mose som blev dess ledare. Men det finns en förhistoria till templet. Vi kan tänka på Kain och Abel, alltså generationen efter Adam blev. Abel förstod, till skillnad från sin bror, att offret av ett lamm, det renade från synd och öppnade vägen till Guds välsignelse. Och så läser vi det viktiga ordet i Hebreerbrevet 9. Utan att blod utges, ges ingen förlåtelse. Och på samma sätt fortsatte Noah, när han är räddad från floden, Isak och Jakob. Under hela ökenvandringen i 40 år så firar man gudstjänst i ett tält i tabernaklet. Det förde man med sig och man slog upp det när man gjorde paus. När man slutligen kom in i det förlovade landet, så blev det den första uppgiften för Israels folk att uppföra en permanent byggnad för gudstjänsten. Det dröjde några hundra år, men under Salomos tid så blev det färdigt. Vi filmar det här. Vi kan kasta ut några frågor då här. Är det någon som så här är så duktiga på skivutgivningskap här? Var stod, eller var fäktade man gudstjänst under den oroliga romartiden? Det var ju inte Jerusalem, utan det var ju i Sinai. Där stod ju templet i Jerusalem. Det fick rykte om sig för sin skönhet och storhet, ända tills babylonierna förstörde 586. Det byggdes upp igen efter fångenskapens slut och återvigdes i medelsunda Estra, som är hämtas till 515. Och så stod det till år 70 för att aldrig mer återuppbyggas. Ungefär, och det vet vi, det kan ta nästa bild, alltså. Ja, men helvet. Vad finns där? Ja, helvet. Ja, just det. Klipp och skriva. Det är ju också märkligt att på detta, på denna kulle, på detta berg, där en gång Abraham fick uppdraget att gå upp och offra sin son Isak, som enligt traditionen inte var en liten gosse, utan han var kanske 30-35 år när han gick med Abraham upp till Moriah. Det finns idag där detta sköna tempel som Salomo byggde, finns idag klippmoskén, alltså i den islamska världens tempel. Denna klippa, Moriah berg, som den hette redan på Abrahams tid, den var ju speciell. Varför byggde man templet just där? Jo, platsen gav ju, Abraham gav ju platsen namnet där Herren utser. Och vad var det som Herren utsåg på Moriah berg? Det var ju den baggen som hade fastnat i törnet. Där fick den offras i Isaks ställe. Och det är ju en förebild på offret som Jesus vill göra för oss alla på Golgata. Det står ju i Johannes evangelium om Abraham att han fick se min dag, och han såg den och blev glad. När vi firar gudstjänst så börjar vi alltid med orden: Herren är i sin heliga tempel. Hans tron är i himlen. Hans ögon, hans blickar prövar människors hjärta. Och det är ju tanken på att vara i denna plats, i Moriah berg. Vi som är kristna, vi tänker inte så mycket på att gudstjänsten måste finnas på ett speciellt ställe, utan mer på där två eller tre är församlade i hans namn, är han mitt namn. Men för en jude så var det svårt att föreställa sig tanken, men om vi skulle försöka leva in i en judes vardag och tak. För en jude så var templet, det var själva medelpunkten. Det var där man samlades. Det var mötesplatsen. I templet så var man halvvägs till himlen. Här fanns Gud, och han vakade över sitt folk. Till detta templet, och för att allting skulle kunna äga bestånd där, så betalade varje jude ungefär 2 dagslöner varje dag. Templet var det landets religiösa centrum. Det var en offerplats. Och därför, när Jesus skulle dö, så vandrade han också till Jerusalem, som han själv säger. Ty en profet kan inte dödas på någon annan plats än Jerusalem. Platsen utanför templet, den var ju helt annorlunda än om vi tänker på kyrkor idag. Om vi har en kyrka som oftast är en begravningsplats, vi ser den om där, det är tyst och lugnt, men här var en otrolig kommers. Betänket. Här köptes det och här såldes det, och det var djur av alla slag. Hur var det med de som skötte tältet? Tempelgudstjänsten, det var ju alltså Levis släkt. När Israels barn kom tillbaka från öknen, när de kom in i land, så vet vi att varje stam fick sitt speciella område där de skulle bo. Asstam och Gas och så vidare. Men Juda, eller Arons släkt, Mose och Aron var ju av Judas stam. De fick ingen plats utan de skulle sköta gudstjänsten. Det var så förvånande att man hade en vecka, det var hela den släkten, Arons släkten, var uppdelad i 24 avdelningar. Och de hade en vecka var de skulle sköta gudstjänsten. Och vi läser om detta i Lukas 1. Vi kan tänka på orden som vi började med här, på Zacharias. Vi kan ta och läsa lite mer här. Det ser vi här. En gång naturen kom till Zacharias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud. Och så fick han den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Och allt folket stod utanför och bar medan rökelseoffret var svart. Och så har vi alla den här, hela den här berättelsen om hur han får en uppenbarelse om Johannes. Det var en präst eller en kung under Israels tid som försökte ändra på det här förhållandet. Och det läser hos profeten Jesaja. Kung Josia, han var kung på 700-talet. Han försökte att få bort Judas stam och Arons släkt från prästtjänsten. Men vi läste där i första Kronikerboken 8 att han drabbades då av spetälska. Herren gick in och förklarade direkt hur det skulle vara. Hur var det då i tält och hur gick det till? Det är oerhört svårt för oss och för oss.
Rätta mig om jag har fel, men var det inte Levis stam som var präster?
Ja, prästerna, det var Levis stam. Sa ju Juda.
Ja, det sa
du. Ja, så säkert jag sa fel. Just det, det var Levis stam. Och Aron och Mose var från Levis stam. Helt rätt. Precis. Hur var det då i tältet? Sången var ju recitativ. Många gånger så sjunger man ju låg på samma tonen och så var det ju spärr upp och nedgångar. Och det var ganska enformigt i vokalmålet. Och det fanns ju instrument, det fanns knäppinstrument, det fanns basuner och pipa läste. Däremot läste jag här, när jag förberedde mig här, en intressant sak. Orgel förekom. Orgelns ursprung, den har ju den härlighet från Babylon. Och den för senare också in i Egypten. Och för judarna så har orgeln ett ovillaktighetens instrument. Och jag vet inte om vi tänker, om vi tittar, har vi varit i någon kyrk, i någon grekisk ortodox kyrka, jag tror inte de har orgeln. Men jag vet på alla fall att i en grekisk eller en djur och i synagoga så finns det ingen orgel där. Det räknas som ett ovillaktigt instrument.
Men det
är
i synagoga.
Jag tror det.
Visst har du.
Jag tror att
nu, då måste det vara väldigt nu. Jag tänker på det här synagoga.
Ja.
Så det är ju en tempel, synagog.
Ja, vi kan. Ja, de har ju inget tempel längre. Hur är det förstört?
Ja, nej, det är förstört. Men, men jag tänker på den här ordningen i synagogen. Vi kan sitta blandat med män och kvinnor, men i synagogen så är det delat.
Ja, visst.
Kvinnor på en sida, män på en sida. Där får man inte det på. Man måste ta av skorna och ritual.
Du kan ta fram några bilder där som också... Du kan ta fram... Där finns det. Så här var ju mycket liturgin i templet. Beredelsen var ju otroligt mycket judisk beredas. Det var slakt. Och det var frambärande och offerdjuren. Och sen kom vi in på ordets gudstjänst. Det var lagprisning, det var tid på spyr och det var över Israel. Tre välsignelser som hade ju Herrens signa som vi läser i avslutande av gudstjänst med. De två offren, det var rökelseoffer, det var brännoffer. Så var det sång och det var bön. Dagens psalm. Vad är prostration för någonting?
Vad är det för
någonting? Jag har lärt mig det för prostration. Det är det här som prostituerar. Det är när man böjer sig ner precis som muslimerna. Så var det utanför. I ödmjukhet. De la sig på knä och slog ner med huvudet. För att riktigt visa sin ödmjukhet. Prostration. Vilken var den viktigaste högtiden i det? Det fanns ju en kyrkogård i tempelgudstjänsten också. Men vilken var den viktigaste högtiden?
Jom
Kippur. Det kan jag ju lära. Jom Kippur. Eller vad säger ni? Vi säger inte Jom Kippur utan vi säger den.
Det är
ju tomt. Stora för stora. Det var ju den stora högtiden. Hur gick det till? Två bockar läser vi i tredje Mosebok 16. Två bockar föddes fram. Och så lottade man mellan bockarna. En bock skulle offras. Blodet skulle bäras fram. Och det skulle stänkas på några stolen. Och det räknades som försoning för våra synder. För synderna mot lagens bud i Gamla testamentet. Den andra bocken, den skulle Israels barn lägga händerna på och bekänna sina missgärningar. Och sedan så vet du vad den kom till? Vad
gör det? Den
är
döda.
Va? Ja, just det. Den sprang helt i ödemarken. Den bar iväg folk i synet på ett billigt sätt. Det är därför vi har en cirkel fram som bär synet. Vi har, det står så här i tredje Mosebok. Men den bok som låter bestämma för att skaffa bort synden ska ställas levande i Herrens ansikte för att försoning ska bringas genom honom. Och sedan ska han sändas iväg ut i döden och skaffa bort synden. Vi har lite grann om templet. Templets gudstjänst. Det är ju otroligt mycket som vi har därifrån om vi tänker. I vår gudstjänst idag. Man skulle kunna tro att Den främsta uppgiften för israeliterna i fångenskap, det var att bygga ett tempel för att kunna fortsätta den nödvändiga offertjänsten. När man kom som fångar tillbaka barnen, så kunde man tänka sig att det är viktigt att vi här får upp ett tempel. Men här har vi en mycket bra psalm som jag läst på en gång. Där det står: vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi några harpor, ty det höll oss fånga, det som höll oss fånga på oss att sjunga, det som plågar oss bad oss att vara glada. Sjung för oss Sions sång. Men så står det: hur ska vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Men någon form av ersättning för tempeltjänsten måste man ha. Kunde man inte förrätta tempeltjänsten, så skulle man åtminstone samlas på sabbaten, läsa av skrifterna, tala över det lästa, bedja böner. Och då särskilt om att återigen skulle man få komma tillbaka till sitt land. Samlingsplats heter det grekiska synagogan. Du kan ta nästa tid alltså. Där har försörjningslagen här. Just det. Där har vi gått in här resten. Just det. Jag kan ta nästa tid alltså. Och nästa. Just det. Synagogan slutar. Vad var det första Jesus gjorde när han samlade lärjungarna? I övrigt sa han. Vad var det? Va? Han tittade förut. Och det här är ju, tycker jag också, en otroligt viktig del i synagogans gudstjänst och regeringen. Man hade poler och man hade ju tillgång till vatten. Oftast, man ser synagogor idag i min rasa och i nu var det i Turkiet, så ligger ju många med, det finns ju bassäng, det är helt bra för de här synagogorna. Och så var det böter, det var skriftläsningar och utläggningar, och så hade man samtal kring det. Vi vet ju, på Jesu tid, alltså när de är vanliga, och vi har ju det här ordet där Jesus själv säger att han gick in som sedvan i synagogan. Ja.
Så
vad sa du
det
här sista? Ja, Jesus som ser var.
Ja.
Ja. Gudstjänsten, hur var den då efter apostolisk tid? I Nya Testamentet så finns det ingen direkt angiven ordning för gudstjänsten. Stora partier av evangelierna upptar ju förkunnelse av Jesus. Det står i Apostlagärningarna 2, så beskrivs det i många församlingar. Och den situationen så här: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskap, vid brödsbrytelsen och bön. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla. Efter var var och en hög. Varje dag var de jämlänkade tillsammans i templet och i hemmet. Bröt i bröd och höll måltid med varandra. I jublande innerklighet. De prisade Gud och var omtyckta av folket. Och Herren ökade vardagsgraven med den som är frälsta. Vi har ju situationen i Nya Testamentet där det inte alltid fanns synagogor och så här, utan man samlas i hem. Husfolket står det många gånger talas om i Nya Testamentet. Ska vi vara helt klart? Så länge har vi gått på. Ska vi bara, då har vi alltså sagt lite om tältets gudstjänst och synagogans gudstjänst och lite hur det var i Nya testamentet. Det var inget som bestämde ingen direkt anledning om gudstjänsten, utan stora partier av evangelium tar förkunnelsen av Jesus. Hur var det då i efterapostolisk tid? Det vet vi inte heller så mycket om. Det finns ett dokument som heter Didache, alltså de 12 apostlarnas lära, från 130 efter Kristus. Där står det så här: då ni kommer tillsammans på Herrens dag, ska ni bryta brödet, göra tacksägelse, sedan ni först bekänt era synder, för allt er offer och varighet. Och just i just Martyrerna, som vi även har hört i Öppet Kristus, som beskrivs söndagens gudstjänst enligt följande: på den dag som kallas söndag kommer alla som bor i städerna och på landsbygden tillsammans. Apostlarnas hågkomster och profeternas skrifter läses, så länge tiden tillåter. Sedan tar biskopen till orda och manar till efterföljd och goda föredömen av det som har blivit framställt. Här finns ju mycket skrivet också på den här tiden, vi ska inte stå in oss för mycket. När fick vi vår första gudstjänst då i Sverige? Jag vet inte om man har hittat en liten grej på den. Jag har inte skrivit ut, jag har inte hittat så mycket om att det finns dokumenterade, det jag tänker på reformationen.
Den första sandboken kom 1530.
Var rätt så snabbt där om Lars Peter. Det var om Lars Peter själv som de allra flesta sandborna där. Och 1531 så gav han ut den svenska mässan, eftersom den här hölls i Stockholm. Det var 1531. Och hans syndabekännelse där, den är väldigt känd, av Lars Peters syndabekännelse, jag fattig syndig människa. Den är känd vidare utanför Sveriges gränser. Men det var ju en svår ting här. Vi ska inte tala så mycket om Sverige, men en gubbe som har redan med på mycket, det är Brask, biskop Brask. Ja, han har ju fått en bra rykte i det här landet, men det var en riktig typ egentligen. För det första så var han ju otrolig motståndare på reformationen.
Brask.
Han var biskop Brask i Linköping. Han startade ett tryckeri i Söderköping som Gustav Vasa hittade och förbjöd och stängde 1523 eller 1524. Och vid Västerås riksdag var det 1527. Där var han en oerhört kraftig motståndare till för det första att prästerna skulle gifta sig. Och att han sa så här att vi kan inte göra någonting utan att fråga på Gebo. Så vi ska dras, han var den. Och så skrev han så här. Han var också inte så stod på god fot med Lars Peter. Han gillade inte, de gillade inte de andra heller. Och när han jobbade med bibelöversättningen på svenska så sa han att det är ju absolut någonting för folket det här. Jag tänkte, det går inte i det här. Det var inte bara det här. Alltså, det är ju för prästens uppgift att förklara ordet. Vi behöver ingen bibelöversättning. Och så skrev han så här, och det här har jag hittat mig. Brist och plats, han skrev så här: bättre att Paulus vore bränner än av var man
hans tjänare. Det är eftermälet till biskop Brask. Och sen, han försvann när han skulle göra en visitation på Gotland, biskop Brask, på 1531. Så säljade han till Polen sen de kom aldrig tillbaka till Sverige. Det enda vi känner till biskop Brask är den här biskopens blodbarn han var tvungen till att byta sig in. Det var väl i stort sett här, man kan ju säga så mycket mer, det var ju lite historisk genomgång så här, ni har ju säkert kommit fundera det här, det var ju inte alls något fullständigt förhållande eller på något sätt, det finns de som kan det här mycket bättre, men det var ju lite tankar, spridda tankar som man kanske ska ha i bakgrunden här när man tänker på gudstjänsten. Hur det började rent historiskt, hur det var Israels folk blev första gudstjänstfilmande folk och har sin bakgrund här i Abel och Kain och så vidare. Så här, har ni några egna tankar och funderingar nu eller något kanske som har sagt som är, eller har sagt mycket som är oskyldigt och oklart, men det är något som vi kan fundera på här.
Jag tänker på liturgin, så är det ju liksom, man ska ju vara ordning i gudstjänst.
Ja.
Då har man ju genom det, så håller man den i den ordning som det ska vara. Liturgin alltså, man har ju inte gjort något. Det är klart att som du säger, två eller tre, som vi vill säga, kan samlas. Och då har man ingen liturgi.
Det kan man ju höra också.
Jo, i och sig man kan ju göra det genom, till exempel om det kommer till en gudstjänst i församlingen, bara tre stycken. Det är klart att vi följer liturgi.
Ja, man kan ha en förkortad liturgi just
nu. Ja, men ändå för mig är det liturgi för att ha ordning.
Ja.
Och Bibeln säger själv om det ska vara ordning i gudstjänst.
Men det är ju samma Gud i ordningen skriver i staden också.
Ja,
men en sak här måste jag tänka, det var det fick jag inte sagt här. Men alltså, reformationen, det var ju psalmsången som var suverän med reformationen. När alla fick, när man fick sjunga av hjärtans lust. Man slapp det här, de här recitations, det var nog rätt tråkigt i längden att bara recitera som man gjorde. Jag vet inte. Så det är ju, måste ju vara enformigt. Men när reformationen kom så tog man ju då melodier som folket kände till och så gjorde man ju då versmål och så vidare. Så det var ju en stor revolution, inte bara mot romerska kyrkan utan också på Samson som var ju offer. Jag såg ett program på TV här för några veckor sedan. Det var i Kalmar. Så samlas varje år från 70 muslimska länderna. Där ska de recitera Koranen. Och det är så makalöst. Alltså de kan väl utantill den här 600 sidorna i Koranen. Och det är ju ingen fastställd men då räckte de hittar kvar den under tiden. Det var helt makat. Jag satt och tittade på den timmen här. Jag vet inte. Ja, jag vet inte.
Ja, och samma sätt.
Nej, inte bara innehållet. Men på sätt. Sen att de lärde sig. Men sen det var som en sa där. Ja, de kan recitera Koranen. Men sen kan de inte lära sig helt på sätt. Bara. Många är ju efter.
Reformation.
Ja.
Alltså jag tycker det hastigt kom på det här. Det var ju genom att man kan höra fram gudstryck genom sången. Så var det något betunget på alla sätt och vis. Komma med det samma evangeliet. Med sången och predikan och läsning för det första. Han blev översatt Bibeln. Alltså att alla skulle kunna läsa. Jag menar att det måste ju ha varit en väldigt stark tid. Och läge också. Nej, jag tänkte, jag försökte hitta, men jag hittade inte den. Jag tänkte, är det inte riktigt väl? Det står någonting om det. När vi samlas så var en bidrag eller så, en av en sång.
Ja, hon var
det. Hör, du läste inte det i bidraget. Är det någonting som hör till? Eller var det en annan sammanhang? Har det med gudkänsla att göra det?
Alltså, när man samlas så är det ju, vi vet kanske inte riktigt hur det gick till när de samlades i hem, men det var många gånger tror jag fritt. Då var det att de satt och samtalade på Guds ord.
Men det står ju riktigt
fritt. Ja, ja.
Samlade
när de samlades.
Ja, just det. Ja, just
det. Och sång om andliga visar. Ja, tala folk till Herren.
Ja.
Står. Så att det är också en gudstjänst. Alltså, en gudstjänst behöver inte vara en lång liturgi. Det behöver inte vara. Utan när man sjunger en sång och läser en Herrens ord och samtal, det är också en gudstjänst. Det är också lika behaglig i Guds ögon. Om det sjunger hans namn. Ja, just det. Det är det. Det är allting där. Det är det som är
i sanning.
Ja, visst. Hela vårt liv ska vara en
gudstjänst.
Ja. Och jag tänker på salmen här, den 104:e salmen här. Alltså, jag vill sjunga den här så länge jag vill. Jag vill då sjunga med Gud så länge jag vill. Vi känner oftast, och som kristen så där, vi har fått kanske en smidig bild av den här meditationen som man mediterar. Men meditation för en kristen, det är ju att tänka på Herrens undervisning dag och natt. Det är
men för att alla är det inte meditation. Det är inte
helt
enkelt. Men vi mediterar, vet du, det låter inte riktigt som här. Det är inte
säkert.
Jo, alltså på en sätt är det ju meditation.
Meditation.
Och då kan vi säga det traktelse. Att man gör en traktelse. Och det är det här meditation på engelska.
Ja.
Det är meditation. För att det är bra.
Ja.
Så att det egentligen är det ju, så ordet betyder ju liksom tänka över.
Tänka över, just det. Att tänka på hans undervisning. Det är ju också, så när jag går i vardagen så tänker jag på hans undervisning. Alltså, han är inte, jag är inte kristen bara på söndag. Jag är ju när jag går på väg som Moses säger, man sitter i ett hus när du reser dig och du lägger dig. Och sen är det ju så här att det är intressant att du sa det här med meditation och betraktelse. Vad är det som gör en predikan bra? Det sa du inte, och det är tre saker. Det är meditation, alltså betrakta och ratio bön och så tentatio, det är alltså plaga sig lite. Vad som gör en predikan bra, som det är tre saker. Och bönen, betraktelsen och tentatio. Alltså det är ju att du förbereder och läser igenom och riktigt och inte slarva utan noggrann
förberedelse. Och så vidare. Och frågan är, det här är alltså, att man i Sverige genom statskyrkosystemet har övertagit en lite gammal testamentlig syn.
Precis.
Här har vi nu i Jerusalem hans tempel. Då har vi det här templet här. Och där är ju, för att kunna så komma in.
Ja.
Alltså, det finns en liten
sån. Bra, jättebra att du tog upp det där. För hela tiden, han läste inte det här, han tog upp det med hela. Olaus Pell, han började, precis som du säger. Kära vänner, bönar, bröder och systrar i Kristus Jesus. Och det är sett rätt över till syndabekänt. Så gjorde Olaus Pell. På 1500-talet. Och så har man kanske gjort. Men jag tror man kan ju förstå det här rätt om att Herren är sin del. För han är ju, när vi är församlade i hans land, då är han är där.
Jag menar inget annat. frihet.
Du ser alltså israeliter för någon som sjöng ensam på tisdag, ensam på onsdag. Så vet du för att de skulle gå igenom halvguds
gudsförbättring. Ja, det är så tisdag och som det var annan onsdag. Men varje tisdag var det annan onsdag. Men jag menar att enda jag tänker i mitt innersta hjärta att man är försiktig när man för samtal angående gudstjänstens ordning. Ja. Annars kan det väldigt, det är ju människor allihopa. Eller hur? Det är människor. Och kan vi inte säga att om man har varit någon annanstans, då blir man väldigt bönasfull för det som man har
gjort. Du ser ju också, att gudstjänstordningen i Sverige har ju varit och man kan ju ändra den till det bättre så man tar med flera gudsord.
Jag har ingenting emot att om man hittar på något bättre, men ändå jag vill få att
man vill känna igen sig.
Man vill känna igen sig, man känner igen sig. Man
är, det är viktigt för många människor
att känna igen sig. Och man ännu en gång. Om man börjar lyssna eller lägga till eller dra ifrån.
Det är inte det här frågan, det är att belägga ord. Ja, det tror jag var att ta. Det är här det står här. Jag sa att i man satt, man sjunger i urkyrkan här så sjunger man ju det här Mose sånger över havet. Det finns ju sånger i Bibeln. Det här Mose Abelsson där i 50 Mosebok 30, där skulle man ju kunna sätta i fina texter om hans sång till exempel och Jesajas bön, Jesajas 26 och så att man tittar Maria Slavsson eller ja, den skulle man kunna sjunga. Ja, alltså det är så otroligt teologiskt innehåll i de här sångerna i Bibeln. Och det finns Kristias böner, framförallt och Simons lovsång och så vidare. De är ju synd med sig. Jaha, vad säger du?
Undrar lite grann hur många studerar med den liturgiska sången som vi har ibland.
Yeah.
Det tror jag. Det tror jag också.
Det
här
var
inte
samma
sen
där
igen. Kör med. Ja. Men det här med, jag tänkte då, vi fick ju ett tag vår Gud av som väl går.
Ja.
Som vi knappt får den här. Da-da-da-da-da-da. Ingen sjunger, för det var så slått. Och vi är ju då olustade hjälpa att fjärna. Det är ju lätt att man måste sjunga i kunsen. Men det var så. Så till sist slutade vi sjunga på Gud och sen väldigt bra. Många...
Inte ens det var så slått.
Ja, men det var... Nej, men det var när vi hade en melodi. Det var så slått. Det var jätteslått. Sjunger det då? Det är lite viktigt.
Ja.
Vad sa du? Har du något mer att säga?
Ja. Det är inte sant att man är ute i klubben. Varför säger folk det?
Ja, men det sägs att
man är ute i klubben.
Men jag tror så här med dina...
Det är
Samtal, det här var trevligt. Ja, alltså vi lärde oss.